God morgon. Vad tjötar jag med för någon?
Det är arbetsmarknadspodden tillsammans med Henka och Anders J. Vad handlar det? Fackliga nyheter? Vad fan har mannen gjort?
Det här är stabilitet, kontinuitet som gäller.
Jag har rätt att peka finger och jag tänker göra det.
Vi är alla Sverigevänner.
Vi accepterar inte det. Vi tar inte det.
Samling för handling.
Till protokollet vill jag föra att jag ser mig själv som Trisse i Pelle Svanslös.
Du lyssnar på det politiska spelet som spelas in torsdags förmiddagen den 7 november. Henrik Torhammar heter jag och med mig här i studion har jag Thomas Ramberg. Välkommen!
Tack ska du ha!
Det är lite speciellt idag för vi ska spela in två poddar. Och kanske är det så att du som lyssnar har varit en sån här som har suttit liksom uppdaterat din hur du nu lyssnar på den här. Så att du hinner höra det här. Och då när den kommer ut, då kan du teoretiskt om du befinner dig i Stockholm kanske springa till Nationalmuseum för mellan 18 och 19 så kommer vi göra livepodd där, Thomas, på temat 1989. Hur påverkade svensk politik? Och du har lovat att ta med dig östtysk memorabilia.
Ja, jag har faktiskt redan lagt ut en bild på en sak som jag tryckte ut ur en automat på ett kort besök i DDR några år före murens fall. Och en av mina Twitterföljare har redan gissat sig till att det var kondomer. Dock tror jag inte han vet än att de är från DDR. Det ska jag berätta lite senare när jag får tid att twittra.
Det här är så spännande och vi kommer också...
säger kanske något om mitt liv sedan dess att de fortfarande är oanvända.
Ja.
Eller också säger något om mitt förtroende för östtysk gummiindustri.
Det är det som ni som lyssnar får vara med och fatta era egna... Det är ni som bestämmer helt enkelt. Vi presenterar bara ord och så får ni dra era egna slutsatser. Det var så här Sveriges Radio, opartiskhet och balans handlar om egentligen. Innan jag försvinner allt för mycket från ämnet så tänkte jag säga att vi ska ändå ta chansen att spela in en vanlig podd och ta chansen att prata med några av våra andra Ekot-kollegor. Och det första vi ska prata om är Säpos hotklassade imamer kan inte utvisas och det här har upprört många, till exempel första känslominister, also known as justitieminister Morgan Johansson. Förbannad! Vi vill inte ha dem. Personer som varit i Sverige länge, ibland 20 år, så tackar de oss på det här sättet. Ja, nu blir det mer småländska kanske än den här explosiva skånskan jag försökte hitta. Men även det här lugnade inte ner oppositionen. Ulf Kristersson i Aftonbladet säger det är Löfvens fel att islamister släppts. Och Ebba Busch Thor i Expressen säger regeringen släpper alltså personer som utgör ett hot mot rikets säkerhet på fri fot och de behöver inte ens göra det, säger KD-ledaren enligt det här citatet som jag gjorde på perfekt Ebba Busch Thor-dialekt. Och för att dra lite i de här trådarna så har vi med oss en av våra Ekot-kollegor som faktiskt gjort en ganska stor granskning på det här, Sanna Drysén, välkommen.
Tack så mycket.
Ja, du har där LSU som vi nu får lära oss handlar om lagen om särskild utlänningskontroll och de misslyckade utvisningarna. Om vi ska börja just det konkreta, varför går det inte att utvisa de här imamerna som inte är sex, alla är inte imamer?
Om man inte pratar specifikt om de sex utan pratar om den här lagen i största allmänhet och varför det kan uppstå problem att utvisa personer så är det två huvudsakliga anledningar. Och det ena är att det här rör ju sig med utlänningar som ofta har kommit till Sverige av en anledning från första början och som kanske har haft asylskäl eller skyddsbehov. Och de behoven kvarstår ju ganska ofta, i synnerhet med tanke på att de kommer från länder som typ Irak eller Syrien eller Uzbekistan som inte riktigt har blivit bättre under den tiden som de har varit i Sverige. Sen är det också så att från Migrationsöverdomstolen så pekar man på att det kan uppstå verkställighetshinder till följd av att man använder den här lagen. Det vill säga att när du pekar ut någon som en potentiell terrorist eller som ett potentiellt hot mot rikets säkerhet, eftersom att Sverige måste berätta för landet vi utvisa personen till att vi misstänker att den här personen är på det här viset, då kan det uppstå en hotbild mot personen på grund av det. För i vissa länder så till exempel torterar man folk för att tvinga fram erkännanden om att de är terrorister.
Okej, men om vi får vara lite enkla här. Vi måste alltså, Sverige bryr sig om deras säkerhet samtidigt som vi säger att de här personerna hotar vår säkerhet. Hur går det här ihop?
Det handlar egentligen om Europakonventionen. Alltså det finns ju en artikel i Europakonventionen. Det handlar om mänskliga rättigheter, artikel 3. Det är ett förbud mot tortyr och förnedrande behandling bland annat. Och den bestämmelsen är absolut. Det vill säga att den får liksom inte vägas mot en stats intresse av att till exempel skydda rikets säkerhet. Utan om en person riskerar den här typen av behandling, då får man inte utvisa personen. Och det här är implementerat i svensk lag.
Okej, om vi hoppar på de här konkreta påståendena från politiker som Ebba Busch Thor säger att de släpptes fast de inte behövde släppas.
Ja, de här personerna har ju suttit i förvar. Det här är ju inte fängelse, det här är ju inte en brottmålsprocess, och den kan liksom inte leda fram till att folk frihetsberövas, utan de sitter ju i förvar, och förvar syftar ju faktiskt till att verkställa utvisningar. Och i de här fallen har man kommit fram till att det finns verkställighetshinder, och då finns det, menar regeringen, och det finns det även avgörande i Europadomstolen och i svensk lag också, som pekar på att alltså, om det inte finns realistiska förutsättningar för att inom någon typ av överskådlig tid faktiskt verkställa en utvisning, då finns liksom inte förutsättningar för åtgärden förvar, eftersom att den har just det syftet.
Så att det här ettåriga som man skulle kunna sätta in dem i, det är liksom, om det inte finns slutmålet, då gills inte det här ettåriga. Man kan inte bara ha dem inne i ett år och sen släppa dem helt enkelt.
Så alltså förvar omprövas hela tiden, varannan vecka tror jag det är. Och då måste man ju liksom kunna presentera någon typ av belägg för att det finns realistiska det pågår ett arbete, och utifrån det arbetet så finns det då realistiska förutsättningar för att man kommer kunna verkställa de här personerna. Och i de här fallen med imamerna så handlar det om delvis statslösa personer, det handlar om personer från Irak, och där gör uppenbarligen regeringen bedömningen att inom de här överskådliga tiden så finns det inte förutsättningar för att verkställa dem, och då finns det heller inte förutsättningar för förvar.
Okej, men Ulf Kristerssons argument då? Nej, men det här är ju Löfvens fel, för vi har ju en uppgörelse sedan 2017 att den här liksom ettårigheten, det var för snävt, det var för lite. Vi hade sagt att vi skulle ändra det här. Varför har de inte gjort någonting åt den snäva ettåringen?
Det pågår ju just nu en utredning som ser över bland annat förvarstiderna inom lagen om särskild utlänningskontroll och om man skulle kunna förlänga dem. Och den utredningen kan man ju diskutera huruvida den tillsattes, om den hade kunnat tillsättas snabbare eller inte. Och det tror jag även att inrikesministern har varit ute och sagt att det hade man kanske kunnat göra. Men återigen, även om du tar bort den bortre tidsgränsen för förvar, så måste du ju återigen fortfarande kunna visa att här finns det en realistisk chans att man kommer kunna verkställa den här personen.
Okej, det verkar väldigt mycket som politiker bara så här, det här är en ny akut fråga. Men din granskning visar på att det kanske inte riktigt är så. Att problematiken går tillbaka ett tag.
Precis. Alltså den här lagen har funnits sedan år 1991, och under 90-talet så var det ganska vanligt att personer som fick utvisningsbeslut med stöd av LSU att de faktiskt utvisades. Men om man tittar under de senaste 15 åren, ja, men då är det nog med de här imamerna inräknat 25 personer som regeringen har fattat beslut om att utvisa. Och av dem är det 3 personer som har gått att verkställa. Och det är förvisso så att det har ökat väldigt mycket de senaste 2 åren och framförallt i år. Men även under regeringen Reinfeldt så fattade man 5 såna här beslut i regeringen, och då var det ett av de besluten där personen faktiskt utvisades. Så att de här problemen har funnits länge, och de är inte unika för Sverige heller, och de återkommer, och de borde inte vara en nyhet egentligen för så många partier. Och det är också så att regeringen skickar varje år en rapport till riksdagen där man redogör för hur man har tillämpat den här lagen.
Så riksdagsledamöter som till exempel Ebba Busch Thor och före detta ministrar i Reinfeldt-regeringar som Ulf Kristersson, de verkar väldigt tagna på sängen. Thomas Ramberg, det här chocken över att detta händer nu, hur tolkar du detta?
Det handlar väl dels om oppositionens uppgift för opposition, och just de här partierna har ju sedan en tid tillbaks gjort väldigt mycket politik av de problem som finns med kriminalpolitik och våld, och även risk för att det finns terrorister i Sverige, och de står ju högt på väljarnas agenda. Så att oppositionen gör sitt jobb, kan man säga. Det brukar inte heller ingå i oppositionens jobb att lyfta fram de omständigheter som talar för regeringens agerande, utan man brukar ju betona det som man tycker är dåligt med regeringens agerande, och därmed ska det ju då i bästa fall bli en bra debatt och så. Sen kan man ju säga att olika partier har lite olika traditioner när det gäller synen på hur viktiga de här frågorna kring internationella konventioner, liberala fri- och rättigheter, rättssäkerhet och sånt. Det är högt och mer på agendan. Men jag har inte hört så mycket från liberala politiker i den här debatten som har kritiserat regeringen. Där är de ju vanligare i högtidstalen, de här värdena. Att en socialdemokratisk justitieminister säger som han sa, som du citerade nyss, inte heller så konstigt. Det brukar inte vara prioriterat i den socialdemokratiska politiken om andra värden står emot. Vi återkommer snart till den socialdemokratiska, tidigare socialdemokratiska regeringars historia i det här ämnet som inte alltid är så smickrande. Så att jag tror att det både har att göra med vad som är stort och viktigt att opponera på för en opposition nu för att dra till sig stöd, och med vad som är liksom lite olika partiers traditioner på det här området.
Men det finns ju också den här säkerhetsaspekten. Jag ska säga att det jag lyfter ut liksom politikercitat är ju ingenting mot vad opinionsbildare har sagt om det här, och det är krigsreferenser och inte vad folk säger på sociala medier heller. Då är det liksom ännu värre. Och det här, kommer ni ihåg den här serien 24? Det var Jack Bauer, det var alltid ett terrorhot och någonting ska explodera, och vi kanske inte har tid med de här liksom finare demokratiska idealen som att inte tortera folk hela tiden. Och då är ju frågan just som så här: Säpo säger att de här är ett hot mot rikets säkerhet. Hur farliga är de?
Det ligger ju lite i den här lagens konstruktion att vi inte vet det. För att den här lagen, den omgärdas av enormt mycket sekretess. Och det är heller inte specificerat i lagen, vad är rikets säkerhet? Alltså förstår ni vad jag menar? Vilka handlingar eller vilket agerande träffas av rikets säkerhet? Och de här personerna som då blir utpekade som ett hot mot rikets säkerhet, de får heller inte berätta vad det är Säpo, på vilket sätt Säpo menar att de hotar rikets säkerhet. Då kan de dömas till fängelse. De får heller inte ta del av bevisningen som ligger till grund för det här, och vilket heller inte de beslutande myndigheterna egentligen får göra fullt ut. Så att det är ju väldigt svårt för mig eller för någon annan egentligen, förutom möjligtvis Säpo och vissa myndigheter, att sätta sig in i hur farliga de här personerna är. Vissa av de här imamerna har ju förekommit i medierapportering under flera års tid innan de nu blev föremål för den här processen, och de har pekats ut som radikala extremister och att de har IS-sympatier och är salafister, alltså en väldigt form av, vad ska man säga, konservativ form av islam och så vidare. Men i vilken utsträckning det faktiskt är det som ligger till grund för det här, det kan vi ju inte veta, det kan vi ju gissa och spekulera kring, men det vet vi inte. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att det här är en lagstiftning som handlar om att bedöma en risk. Så att det är väldigt låga beviskrav. Så att det är inte ens så att Säpo säger att det är faktiskt så att de här personerna kommer göra sig eller så. Utan det här handlar om en riskbedömning utifrån vad vi vet om de här personerna. Tror vi att det finns en risk att de kommer göra på ett eller annat sätt? Och just de här imamerna, där säger Säpo att det här är inte personer som själva utgör ett akut hot, till exempel för att begå ett attentat, utan de bidrar till radikalisering genom att, som Säpo uttrycker det, vara tongivande i verksamheter där radikalisering sker.
De är YouTube IRL, Thomas.
Genom alla år så har ju detta varit en framträdande kritik mot den här lagstiftningen. Man skulle ju för det första inte kunna göra så här med svenska medborgare, då är ju rättssäkerhetskraven större. Men de här personerna, här har man ju då inte bevisning nog för att fälla dem för något brott i en domstol. Så redan där har man ju då frångått vad vi normalt brukar mena med rättssäkerhet. Sen behöver Säpo inte redovisa ens för de personerna och deras advokater alla fakta i målet som de anser är viktiga. Utan de redovisar sin bedömning, och sen är då regeringen domare, kan man säga. Så att det frångår ju alla de här vanliga reglerna vi brukar ha. Det är som Sanna säger, vad de kan förväntas göra. Det är också väldigt ovanligt i rättsliga sammanhang. Alltså man har inte ens gjort något än. Och den kritiken har ju funnits ända sedan 70-talet, kan man säga. Det var någon flygplanskapning på 70-talet som gjorde att man överhuvudtaget fick en lagstiftning om att regeringen kunde skicka ut utlänningar som man ansåg skulle göra farliga saker. Eller hade gjort farliga saker. Och sen har den modifierats genom åren, och så kom det på 90-talet som Sanna sa. Så att det där är en diskussion som ständigt återkommer. Men det beror ju också på den politiska konjunkturen. Hur starka anses de argumenten vara? Går man tillbaka några år mellan låt oss säga 2002 och 2014 så där, så var den sidan av argumentationen ganska stark i många frågor. Det gäller ju även integritet och annat rättssäkerhetsdebattämnen och så. Idag är den mera undanskymd till förmån för den rädsla som finns för vad de här personerna kan göra och det fokus som har varit på de här frågorna.
Men den här debatten har inte bara väckt känslor, den har också väckt viljan att komma med superkonkreta praktiska lösningar. Terrorforskaren Magnus Ranstorp i GP säger diplomatiska garantier, det är något som andra länder använder, Italien och Storbritannien till exempel. Varför gör inte regeringen diplomatiska garantier?
Delvis kan man väl säga så här, det är ju, jag vet faktiskt inte vilken utsträckning regeringen använder sig av diplomatiska garantier för vissa länder. Det var en person som så sent som i år utvisades, en tunisisk medborgare som utvisades med stöd av den här lagen. Jag har ingen aning om det har förekommit några diplomatiska diskussioner innan den utvisningen, men det händer ju att folk utvisas med stöd av den här lagen, om än väldigt sällan. Så att det har nog ganska mycket att göra också med vilka länder, och finns det förutsättningar att lita på de här diplomatiska garantierna? Och där har ju Sverige liksom en dålig erfarenhet från början av 2000-talet med de här Egyptenavvisningarna där man fick diplomatiska garantier, men där personerna ändå torterades och där Sverige sedermera fälldes i FNs tortyrkommitté för det.
Ja, vad blev de politiska effekterna av Egyptenavvisningarna?
Den historien är ju intressant i det här sammanhanget, för den visar ju dels, som Sanna är inne på, att tortyr är på riktigt. Det här var ganska otäcka saker som framkom vad de utsatts för. Den visar också att Säpo inte nödvändigtvis gör en riktig bedömning av hur farlig en person är. Och jag ska försöka förklara varför det visade ju sig sen, när det hade gått några år, att de här personerna enligt Säpos ombedömning inte längre var farliga. Erbjöds uppehållstillstånd i Sverige. Den ena kom tillbaka till Sverige. Han var ganska dålig. Han hade hängts upp och ner i fötterna, fått elektrisk tortyr, blivit slagen så att delar av ryggkotor gick sönder. Han hade väldigt lite känsel i underkroppen och så vidare. Men han fick komma tillbaka till Sverige. Han fick 3 miljoner i skadestånd av Sverige. Även den andra personen fick skadestånd av Sverige. Han förklarades inte ens skyldig av de egyptiska myndigheter som hade torterat honom. Men de släppte honom sen utan att ens anklaga honom för något. Den där historien visar ju både att man inte nödvändigtvis har rätt i de här bedömningarna, och det kan drabba personer väldigt hårt. Och det är ytterligare ett skäl till varför man anser att man ska vara försiktig då med att liksom verkställa en utvisning. Men den visar ju också att tortyren inte är så rolig i en del av de här länderna. Det är att utsätta en person som sen visar sig vara oskyldig för de här sakerna är ju en ganska brutal handling som en stat då tar på sig. Det var ju skälet till att de fick skadestånd. Så att den där historien skapade ju under ett antal år efter det. Det här var ju regeringen Göran Persson då, 2001, i den speciella stämning som rådde precis efter terrorattentaten mot Manhattan. Och själva utvisningen skedde under väldigt spektakulära former med, det var ett CIA-plan och ja, det finns målande beskrivningar hur de kläs i särskilda fångdräkter, får ögonbindlar, får blöjor, spänns fast och så vidare och skickas ut. Allt det här gjorde att den här sortens handlingar hamnade i ganska stort vanrykt, och socialdemokratiska regeringen fick stark internationell kritik från olika organ och sådär. Så att det ledde till en försiktighet de åren som var efter och en ökad uppmärksamhet på så att säga rättssäkerhetsaspekten i de här frågorna. Nu är vi i ett annat läge igen.
Inrikesminister Damberg, han säger att regeringen jobbar på att undanröja de här hindren för att kunna utvisa dem. Men han skriver i en kommentar till SVT Nyheter: vilka kontakter vi har eller hur detta arbete bedrivs kommer jag inte kommentera, eftersom detta skulle försämra chansen att lyckas. Vad är det han kan syfta på här? Kan det vara diplomatiska garantier?
Jag träffade honom själv igår och han sa det där till mig också. Jag frågade honom om de överväger att använda sig av diplomatiska garantier i de här fallen. Och då fick jag ungefär samma svar som du läste upp nu. Och så frågade jag...
Med lite mer robotisk röst.
Exakt. Nej, men så frågade jag, men är det uteslutet med diplomatiska garantier? Och inte heller det ville han svara på. Jag vet ju inte vad det är för typ av åtgärder man överväger. Och man kan ju fundera över... Länder som Irak, det finns ju en del problem i de länderna med rättssystem och det handlar ju inte bara om hot från kanske statsapparaten eller från regering eller så, utan där kan det ju också handla om hot från andra grupper. Så att man får ju titta på liksom, är det här ett land där man har kontroll över hela landet och där man faktiskt kan ge såna här garantier om att personerna inte ska utsättas för skyddsbehövande behandling.
Thomas, när folk försöker påpeka det här, vi har skrivit under Europakonventionen, eller det du kräver att vi ska kunna placera folk på obestämd tid, det är ju Guantanamo. På något sätt tänker jag så här, nej, men tänk om vi hamnar tillbaka till, ja, men 2001 direkt efter 11 september, att det ses inte mer som självklara slutargument, utan bara ja, men då kanske det vi måste tänka på, vi måste säga upp de här internationella konventionerna de omförhandlade om, och ja, Guantanamo, vi måste ha någon sorts dansk fängelseö för de vi inte gillar.
Det finns ju sådana uppfattningar, och jag tror också att de kanske är något starkare i, dels på grund av att en del av de politiska krafter som inte är med det som brukar kallas högerpopulism och sådär, de är ju inte de som har varit stora tillskyndare av den här rättsstatliga aspekten i de här internationella konventionerna, utan de reagerar ju mycket mot vad de uppfattar som ett islamistiskt hot mot våra samhällen och så. Men sen har väl också den allmänna opinionen, tror jag, svängt en del. Därför att det har ju varit ett antal terrordåd i Europa där med islamistiska förtecken, och de skapar ju förstås en annan stämning. Folk funderar på, är det här liksom verkligen ett hot mot våra samhällen? Och det är ju bakgrunden till att man ens... Sen är det ju mellanlägen. Det finns ju andra åtgärder att göra. Det finns ju liksom någonting emellan att skapa ett helt rättslöst Guantanamo och att låta någon gå helt fri. Och det är ju det som myndigheterna delvis jobbar med. Jag tror Sanna vet mer än jag om detta.
Ja, men det är ju så att när de här personerna inte går att utvisa men fortfarande har ett sånt här utvisningsbeslut, då får Säpo helt nya verktyg för att hålla koll på dem. De får anmälningsplikt, det vill säga att de får gå till polisen ofta flera dagar i veckan. Och det begränsar ju deras rörlighet, och sen så är det också att i flera av de här fallen så får Säpo även avlyssna deras telefoner och använda olika typer av tvångsmedel på dem. Så att det är inte som att de släpps fria i bemärkelsen att de bara, att deras frihet är helt obegränsad, utan och från Säpos sida så säger man, det är klart att man vill ju att de här personerna ska utvisas, det är därför man inleder ett sånt här förfarande, men man anser ändå att det finns, att de här alternativa verktygen man får är effektiva i att hålla koll på de här personerna.
Och tack Sanna Dysén för att du håller koll på den här frågan åt oss. Tack så jättemycket för att du kom till podden. Då går vi vidare till en del frågor som vi har klippt bort. Nu är vi helt transparenta här. För det har hänt grejer som jag tänkte så här, det här är ju en jättebra nominering till politisk spelare. Men utav tidsskäl och annat så har det liksom försvunnit. Till exempel Kommunal, som ju redan hade dumpat sossarna, dumpade samordningen inför avtalsrörelsen. Den här liksom kaxiga Bodin som bara så här, jag ska få till en ytterligare ökning utav kommunala utgifter till mina medlemmar. Och när SD är i kapp bland LO-väljare, då bryter Kolle den här 100-åriga, det här tabut, och pratar på Vänsterpartiets arrangemang. Och sen efter det meddelar att han slutar. Och allt det här när liksom en av de viktigaste kuggarna i den svenska modellen ska börja snurra, nämligen avtalsrörelsen, så undrar vi lite, hur mår LO? Och för att prata om detta terapeutiska så säger vi hej Anders Hjelmin.
Hej på dig.
Arbetsmarknadsreporter på Ekot. Och om vi börjar med avtalsrörelsen, och jag är jättedålig på det här, men jag tänker så här, att antingen är det åt den här, ja men personiga, kanske lite fejkbråkiga, att vi måste ändå liksom hålla ihop det här liksom. Vi får inte kräva för mycket, men vi kräver lite, den versionen. Eller så finns det en lite mer kaxig, kanske nästan så här ny-keynesiansk, vet ni vad? Inflation är bra, nu behöver vi mer cash till våra killar och tjejor. Vad får du känslan att liksom, detta års avtalsrörelse landar i?
Ja, men lite mer åt det försiktiga hållet kanske. Men den är ändå mer spännande än den varit på länge, tycker jag. För det finns flera konflikter på förhand. Dels är ju den här klassiska mellan fack och arbetsgivare, som i det här förpostläget är så långt ifrån varandra man någonsin kan vara. Så man undrar, hur ska det kunna gå och få ett avtal överhuvudtaget i vår? Det kom ju krav från facken inom industrin i veckan som var på 3%. Och arbetsgivarsidan säger att ungefär en och en halv kan vi tänka och se. Då var det någon som sa, så mycket brukar de aldrig säga från början, det här blir lätt att få ihop. Men ja, så att de kommer få ihop det, men den konflikten finns ju. Men sen finns det ju de här inomfackliga konflikterna på LO-sidan som är kanske tydligare den här gången än vad de har varit på länge.
Det här att Kommunal hoppar av, hur stort är det?
Ja, men det är faktiskt ganska stort. Det har hänt förut och det har ju blivit avtal ändå. Men,
gjorde ni extra sändning då?
Ja, vi gjorde faktiskt det. Det så blev livesändning på Ekot när Kommunal hoppade av samordningen. Det tyckte jag var bra. För det man bråkar om, det är ju hur man ska höja de som tjänar minst. Hur ska det gå till? För man är överens om inom LO att man ska höja lönerna mer för dem än för andra, men inte hur det ska gå till. Och Kommunal, de vill att man ska välja ut vissa grupper, till exempel deras undersköterskor, deras barnskötare och så vidare. Men andra inom LO tycker att man ska höja generellt alla som tjänar lite. Och det här är ju väldigt, väldigt svårt att förena. Så att då valde Kommunal att ställas utanför.
Och mitt i allt det här så säger Kolle, jag ställer inte upp till omval. Gjorde ni extra sändning om det också?
Nej, det gjorde vi inte.
Okej, för det är därför jag tycker det är så svårt att förstå det här med den fackliga sidan, avtalsrörelsen och hela den svenska modellen för de självklara saken. Han hoppar av, direkt sändning, vi flashar, vi kör på. Det är svårt för mig att förstå det här, men jag tänker jag tar lite till hjälp. Ingvar Persson på Aftonbladets ledarsida, som är kanske den enda personen förutom jag som har... Ja, som har lika mycket flanelliga kläder som jag. Han skrev, Karl-Petter Thorwaldsson valdes till ledare för LO på två meriter. För det första därför att han representerade idén om en sammanhållen arbetsrörelse och ett sammanhållet LO. För det andra och kanske viktigaste därför att man förväntade sig att han skulle kunna öka fackföreningens genomslag i samhällsdebatten. Ja, Anders, hur har det gått för Kolle på de här två
bitar? På den sista punkten tror jag att han har lyckats ganska bra. Att han har ju varit synlig som LO-ordförande får man ju säga. Och han har ju det där genomslaget.
Han är en rockstar.
Ja, men han
the rockstar mystik.
Har du sett honom i talarstolen någon gång? När han liksom håller sina tal och han gör allt det där. Ska vi göra så, kamrater? Ja, det ska vi. Och så liksom,
han gör en liten viftning med handen.
Han har en liten knytnäve sådär. Så han är ju rolig på det sättet. Men, sen kan man ju ifrågasätta kanske hur väl han har lyckats med att, liksom, att medlemmarna i LO har fått det bättre. Det kan man ju ifrågasätta lite grann, hur väl man har lyckats med det.
För innan vi kommer till det här med om man har hållit ihop LO eller inte. Mm. Det har han inte om Kommunal hoppat av, jag vill bara säga det. Men till det här medieaspekten. För jag vill bara lägga till att han själv säger till TT, KPT eller Kolle, att han säger så här, nej men min slagkraft som opinionsbildare har minskat i styrka. Det är tuffare för mig att komma ut medialt än det var från början. Thomas, vad tänker du? Har han kommit ut eller inte?
Måttet på att lyckas som opinionsbildare är ju inte nödvändigtvis hur mycket man syns i medier, utan det är ju effekten av det man säger och det man driver. Och då måste man ju säga att det har gått ganska dåligt för Karl-Petter Thorwaldsson och LO-ledningen under de här åren. Dels så har man misslyckats med att få Socialdemokraterna att driva sin politik nu, eller få regeringen att driva sin politik genom att valresultaten har blivit sådana att Socialdemokraterna antingen hade hamnat i opposition eller, som man nu gjorde då, driver en borgerlig politik, för att uttrycka det lite enkelt sammanfattat. Det är ju ett stort misslyckande ur LO-synpunkt. Sen har ju han och LO-ledningen medverkat till det i den meningen att de har vidmakthållit sina väldigt tajta band, som ju i honom personifieras i att han också sitter i den socialdemokratiska partiledningen, i den meningen att de också faktiskt har godkänt det här regeringssamarbetet som Socialdemokraterna har på den politiska grund man har, även om man knorrar mycket och så. Och för det tredje så har man ju misslyckats med att övertyga en ganska stor grupp av sina medlemmar om att vänsterpolitik är bra för arbetarklassen i Sverige. Det är det som syns i opinionssiffrorna. Alltså många av dem som antingen är medlemmar i LO eller finns i sådana yrken där LO organiserar folk. Det är en viktig skillnad tycker jag, för jag tror att många sverigedemokratiska väljare inte ens är medlemmar i facket. Det ingår liksom lite i ideologin. Många av dem har ju då valt att stödja Sverigedemokraterna, och det är ju ett misslyckande för LO-ledningen och för Socialdemokraterna och för vänstern också för den delen. Så att i den meningen har det gått väldigt dåligt kan man ju säga.
Producent Björn bad mig att sänka energinivån med cirka 5%. Inte fullt lika maniskt övertänd när jag möter ett ämne som jag tydligen aldrig har pratat om. Politikens sportboll, det här med fackliga frågor för mig. Så Anders, om jag får fråga dig då, tillbaka till aspekten med en sammanhållen LO. ensam. Den grejen, har han höllt ihop det?
Nej, det har han ju inte. Det har ju faktiskt misslyckats flera gånger under hans tid. Både 2016 när det var en stor avtalsrörelse, då blev det ingen LO-samordning överhuvudtaget. Och nu då inför den här stora avtalsrörelsen så blir det en väldigt decimerad samordning när det största facket ställer sig utanför. Så där har han ju inte lyckats. Och sen så finns det ju de här långsiktiga målen som LO har också. Om att utjämna löneskillnader på olika sätt mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Och mellan män och kvinnor och mellan arbetare och tjänstemän. Där har det väl på vissa håll, till exempel mellan arbetare och tjänstemän, enligt LOs egna beräkningar har det gått åt fel håll då, enligt LO. Att tjänstemännen har dragit ifrån i löneutvecklingen. Så där har han ju inte heller lyckats.
Och man kan ju säga att tjänstemännen har ju varit duktigare på att organisera folk fackligt under senare år än vad arbetarfacken har varit, om man ser det generellt. Alltså det, anslutningsgraden är ju fallande i LO-facken på ett annat sätt än i tjänstemannafacken.
Men hur ska vi förstå det här? Färre med i LO. Tråkig gammal gubbe, inte en kul sexy influencer. De bjuder inte på så här schyssta liksom deals som man kan få på sociala medier eller någonting. Är det liksom en sån misslyckande eller är det strukturellt att så här, den här sektorn, LO är inte en framtids... del.
Det är mycket så de förklarar det själva, att LO inte är relevanta eller har inte gjort sig relevanta i de här nya delarna av arbetsmarknaden som kallas gigekonomi och annat. Alltså när man inte ser någon mening med att vara med i facket, så man kanske byter jobb väldigt ofta och man ser inte det där långsiktiga medlemskapet i facket som någonting som gynnar en. Där var ju Karl-Petter Thorwaldsson också när jag frågade honom häromdagen då, om hans lyckade insatser och det han är mest missnöjd med, så var det just det här att de inte har lyckats nå unga människor att gå med i facket, som kanske det som han pekade ut som det största misslyckandet faktiskt.
Januariavtalet ställer ju den politiska rollen på sin spets, därför att det finns ju en... Om man nu, fackföreningens uppgift är ju att förbättra den materiella situationen för sina medlemmar och försvara de materiella villkoren i den mån det behövs i sådana situationer. Men det, och då har man alltid kunnat försökt och ofta haft en viss kärna av argumentationen då som varit korrekt i att ja, okej, genom att ha de här banden med Socialdemokraterna har vi fått igenom det här och det här. Vi fick avdragsrätt för fackföreningsavgifter och vi har fått kunnat försvara arbetsrätten och så vidare. Nu hamnar man ju då i ett läge där man inte kan visa att den här regeringen, vars parti man är så nära förbunden med, faktiskt förbättrar situationen för medlemmarna, utan den håller ju tvärtom på att på några områden då gå emot LOs intressen och så som LO-ledningen tolkar medlemmarnas intressen. Och det ställer ju frågan om det här samarbetet fungerar på sin spets och om det är ett verksamt sätt att organisera medlemmar, värva folk till fackföreningar, alltså inte bara till Socialdemokratiska partiet, utan kan man gå ut på en arbetsplats och säga gå med i det här för vi försvarar dina intressen. Vad då försvarar? Vi försvarar ju regeringen när den förstör våra intressen. Alltså, det är ett problem.
Är det så här man ska förstå att Kolle bröt det här 100-åriga seden? Han tog sig ett litet revolutionistiskt återfall helt enkelt och talade på vänsterdagar.
De har ju tagit ett beslut i LOs ledning om att de måste föra debatten mer vänsterut i och med det här januariavtalet som Thomas pratade om. Det resonemanget är att om idédebatten förs i mitten eller högerut som LO menar att det gör nu med januariavtalet, då kommer också fler väljare så småningom välja högerut och då måste vi föra debatten mer vänsterut. Och en logisk följd av det är kanske att man tar det där steget och talar på Vänsterpartiets kommunaldagar.
Jag tror att LO-ledningen har ett egen intresse också av att hålla Vänsterpartiet på gott humör. Det märktes ju till exempel när det gällde frågan om strejkrätten och Hamnarbetarförbundet som ju traditionellt har försvarats av Vänsterpartiet. Nu mildrade man sin politik i den frågan genom att gå ifrån det löfte man hade före valet om att fälla en socialdemokratisk regering, och den genomförde de inskränkningarna i strejkrätten som man sen gjorde efter valet. Det tror jag hade att göra med att det från Vänsterpartiets sida fanns en uppfattning om att det var lite viktigt att hålla sig kompis med LO här. Man har förhoppningar på det här samarbetet, och det kan Kollo också utnyttja när det gäller det här med arbetsrätten. För att är det så att LO nu kommer fram till någon sorts överenskommelse med arbetsgivarna, det ingår ju i januariavtalet att om de gör det på ett sätt som stämmer med januariavtalet något sådär, då ska man göra det istället till lag för det som står i avtalet. Och då kan ju vänsterpartisterna kanske tycka att det där var en jätteusel överenskommelse där LO verkligen har givit upp en massa saker, men de kommer ändå att godkänna den för att LO är med. Så att det är lite viktigt också ur socialdemokraten Karl-Petter Thorvaldssons synpunkt att hålla Vänsterpartiet på gott humör.
Det var ju ganska mycket fokusering på det här är så unikt, det är första gången på, inte riktigt 100 men nästan. Vet någon vad han sa? Var det liksom så här, nu kommer vi börja ge pengar till er, vi börjar kollektivansluta våra medlemmar till Vänsterpartiet?
Jag har faktiskt inte hört hela talet, men han pratade mycket om att just det här att flytta idédebatten vänsterut för att människor ska rösta vänster. Och han varnade också för fascism och sådär. Så jag tror att det var ganska allmänt hållet på det sättet. Det där med fascism, det var ju någonting som LO drev också mycket i den här EU-valkampanjen. Så att, hörde du hela talet, Thomas?
Nej, jag var ledig då. Det var vår kollega Katarina Helmersson som var och avlyssnade det där. Så att vi får be henne att redovisa lite närmare för detaljerna. Men jag förstod att de gjorde vänsterpartisterna på gott humör i alla fall.
Ja, precis. De gav honom stående ovationer, såg jag.
Folkbladets Vidar Andersson sa att det är meningslöst att flörta med V. Sossarna har alltid vänsterpartisterna. Karl-Petter Thorwaldsson ska ge sig ut och tala på SD-möten. Då kunde det kanske börja hända saker och ting även i de sämsta siffrornas tid, sa han.
SD-möten tror jag inte han vare sig får tillträde till eller egentligen är så intressanta, för de som är där är ju faktiskt inte bara fientliga mot Socialdemokraterna och vänstern utan också mot själva fackföreningen. Det är ju en det är ju en del av det här. Även om det skulle vara så att fler medlemmar i LO valde att rösta på Sverigedemokraterna än på Socialdemokraterna, så tror jag inte att de här fackföreningarna skulle behöva vara oroliga för att SD skulle ta över dem. För facklig aktivitet ligger liksom inte riktigt i deras tradition. De tycker ju snarare att det här med klasskamp är något som splittrar det svenska folket och så. Man ska inte ägna sig åt det. Men däremot kanske Vidar har rätt i att han skulle tjäna på att, och det tror jag de också tänker själva från LO-ledningen, att tala med dem som nu väljer att stödja Sverigedemokraterna, de LO-medlemmar och arbetar i de yrken som borde vara LO-medlemmar med LO-synsätt. Att vara på sådana arbetsplatser eller träffa sådana människor som så att säga, står och vacklar mellan Sverigedemokrater och andra partier. Sen är det bara en fråga med vilka argument ska han övertyga dem? Och då kommer vi tillbaka till det här med vad fyller LO för roll idag? Hur är januariavtalet och så vidare? Ja, och just det tycker ju LO-ledningen inte fungerar riktigt. Den stora lärdomen tror jag som socialdemokrater och LO-ledning har gjort de senaste åren är att de här liberaldemokratiska argumenten, de antirasistiska argumenten är inte sättet, utan sättet att nå en konfrontation som är fruktbar med Sverigedemokraterna, det är att peka ut dem som ett arbetsgivarvänligt borgerligt högerparti som driver en politik som klassmässigt är fientlig mot LO-medlemmarnas intressen. Det är det man inriktar sig mycket på. Det här med skyddsombuden som var senast är ju ett exempel på det.
Om vi hoppar till frågan vem som tar över efter Kolle. Jag tänker att Bodin har spelat sina kort väl, visar sig lite kaxig och frifräsig.
Ja, hade du frågat mig för en månad sen så hade jag absolut sagt att Tobias Baudin skulle vara en het kandidat.
Baudin?
Ja, han heter faktiskt då. Ja. Att ta över efter Karl-Petter Thorvaldsson. Nu är det ju lite ett annat läge nu när Kommunal har utmanat resten av LO då genom att gå sin egen väg i avtalsrörelsen. Ökar det hans popularitet eller är det så att de här...
Är han Beyoncé i Destiny's Child? Kommer han gå vidare eller blir han någon av de här två som han har glömt bort namnet på?
Precis, eller är det till och med så att valberedningen där som nu ska vaska fram ett nytt namn inte tycker att han är aktuell för att han inte kan då hålla ihop LO som anses så himla viktigt? Om man går vidare i storleksordning i facken där så är IF Metall det näst största facket.
Och ibland så ger de och statsministrar, så ja, de är inte precis helt värdelösa.
Karl-Petter Thorvaldsson är ju också IF Metallare. Deras ordförande heter Marie Nilsson. Hon var inte intresserad, sa hon när jag frågade henne häromdagen. Det tredje största facket är Handels, Susanna Gideonsson. Inte heller hon vill bli L-ordförande, sa hon. Det fjärde största facket är Byggnads. Johan Lindholm där, han var lite mer sådär, det är ju upp till valberedningen om jag ska kunna bli nominerad. Så att han sa inte nej i alla fall. Men ja, vi får se. Baudin kanske ändå fortfarande är den hetaste kandidaten trots allt det här.
Jag kommer aldrig komma ihåg hans uttal. Liksom...
Men om du tänker bara
Bauhaus. Ja. Ingen säger Baustätte, men vi kan säga Bauta Baudin, Baudboy Baudin. Ja, vi får jobba med det här och ha någon liten minnesteknik för att lära oss det här. Thomas Ramberg berättar, vem tar över LO?
Ja, det vet jag inte. Men kanske har det någonting med detta att göra, att det har varit rätt mycket debatt på senare tid om hur man egentligen ska sätta lönerna i de här avtalsrörelserna, eller hur, Anders?
Ja, men precis. Det finns ju en gruppering inom LO som heter 6F, som består för krånglighetens skull av 5 fackförbunds för ett har hoppat av. Men det är Byggnads och Målarna, Elektrikerna, Seko och nu ska vi se det femte.
Fastighet.
Ja, fastighet. Jättebra. De är till och med ordförande fack just nu i 6F. Men de har ju länge kritiserat det här.
Förlåt, det är så spännande. Ja. De tänker att de är EU och bara så här, ordförandeklubban går runt i 6F. Man bara, nej, men vi hade ett Brexit, ett fackförbund lämnade oss, men jag är fortfarande, jag älskar att se deras flagga. 5 stycken F på en blå bakgrund, gula. Förlåt.
Och så heter de 6F, just det. Ja, men de har länge i varje fall kritiserat det här, att det är industrin som ska sätta normen för löneökningarna på hela arbetsmarknaden. De vill att deras inhemska sektorer ska ha mer att säga till om. De tycker att industrin inte har tagit ut tillräckligt höga löneökningar. Så det är också en sån där kittlande grej inför den här avtalsrörelsen.
Ska vi döda märket? Vem ska döda märket?
Kommer LO hålla ihop hela vägen fram den här gången? Nu har de ju, hur mycket nu de har påverkat, det säger ju industrifacken att 6F inte har påverkat någonting nu. De har ju växlat upp nivån lite. Förut har de krävt 2,8. Nu kräver de 3% löneökningar. Det där är ju jättemycket för en arbetsgivare. Om varje tiondel är ju jättemycket. Men frågan är om 6F har påverkat någonting för att hålla ihop det, för att nivån har ökat lite grann.
Det är någonting jag glittrar ju när vi väl börjar prata om de här sakerna. Det är ju typ som så här, estniska val eller någonting. Det finns ju alltid något spännande i det om man bara är inne där. Man liksom tar, vad är det här? Eller typ vegansk mat. Förlåt.
Den stora spänningen är väl annars att det är ett par miljoner människor som får sina löner och privatekonomier påverkade av hur det här går.
Det där låter småaktigt, egoistiskt, att vi bryr oss om plånboksfrågor. Vi tänker bara på de stora frågorna. Men okej, jag började med det här, att det här har ju varit hårt för Kolle, för Bauta Baudin, att ens komma in i diskussionerna, för att vi bara så här, utav tidsskäl eller någonting, bara så här, ointressant, eller liksom så här, vänsterdagarna försvann också i vår planering. Vi brukar ju prata om det här att Vänsterpartiet har liksom lite problem att ta sig igenom. Det här fackförbunden, är det förtjänt, eller liksom, varför bryr vi oss inte om dem?
Nej, men det var ju som Thomas var inne på, de här frågorna är ju superviktiga för alla som arbetar i Sverige. 3 miljoner människor ska få nya avtal fram i vår. Och hur det går påverkar ju hela ekonomin också. Just de här frågorna. Sen de politiska opinionsbildande frågorna, där har väl facket blivit mindre relevant än tidigare. Vad säger du om det, Thomas? Är det inte så?
Jo, kanske. Åtminstone resultatmässigt har de ju det. Det ser vi ju i vad som pågår i politiken. Jag tror också att man ska bry sig om de här frågorna, därför att de saker som rör arbetsmarknad, anställningsvillkor och annat ju nu har lyfts in ganska mycket i den politiska debattens centrum. Vi kommer ju i den här mandatperioden, är vi ju redan inne i en väldig debatt om arbetsförmedlingen. Det diskuteras om arbetsmarknadsinsatser inför en kommande påbörjad lite lägre konjunktur som kan bli djupare. Det finns en diskussion om arbetsrätten som ska på något sätt få nå ett klimax under den här mandatperioden också. Så att det finns ju flera frågor som har stark anknytning till de fackliga frågorna och som kommer att vara i centrum.
Är det media som får bakläxa, eller är det även fackförbundet som får bakläxa?
Jag tror faktiskt att det finns anledning för mediekåren att idka en viss självkritik över hur man under ganska lång tid har tonat ner bevakningen av arbetsmarknad och fackliga och avtalsfrågor om, mellan arbetsgivare och fack och sånt. Förr var ju det väldigt stora frågor. Jag tror att ett skäl till att de har blivit mindre, så att säga, sexiga är väl dels att lönebildningen då har ordnats på ett ganska planmässigt sett under ganska lång tid nu. Sen man på 90-talet då bestämde vissa regler för den, så går den lite som ett tåg. Det handlar bara om tiondelar hit och dit.
Som dokusåpa dramaturgin kunde komma fram genom att vi bryter upp och gör det lite mer så här. Vad ska hända? Jag vet inte. Någon har ett möte, den stormar ut.
Jo, men konfliktnivån är ju väldigt låg. Och med konflikt menar jag inte det symboliska politiska ordet konflikt, utan faktiskt antal strejkdagar på svensk arbetsmarknad är ju försvinnande idag.
Det var ju rekordlågt förra året.
Ja, det var en, tror jag, eller något sånt.
Ja, lite fler tror jag att det var, men så är det ju. Och det är ju, ja, precis, och LO som jag pratat mycket om, de har ju blivit mindre relevanta i och med att de inte förhandlar fram de här avtalen, alltså eftersom lönebildningen har ändrat. Nu är det ju medlemsförbunden som sitter och förhandlar. LO förhandlar ju inga löneavtal längre.
Jag lyfter hatten av för herr avtalsrörelse som jag nominerar dig till. Anders Helmin, fortsätt gå ut och rapportera om de här frågorna, och jag tar också på mig en sån lite självpryglande kattpiska, niokattad svans, vad det nu heter, på ryggen, och säger till mig, sen håll lite mer koll på de här frågorna. Sitter allt kommer in i podden som du gör nu. Det var väldigt trevligt att prata med dig. Thomas Ramberg, tack så jättemycket för den här första delen, känns det som, av podderi idag. Vi kommer ju synas ikväll också på en scen då det blir livepodd. Och återigen, har du chansen att springa till Nationalmuseum 18-19 så gör vi livepodd 1989. Hur påverkade det svensk inrikespolitik? Och det är fritt inträde. Producent var Björn Barr. Jag heter Henrik Thorhammar som säger puss och kram.